Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag begett mig till polishuset uppe på Kungsholmen i Stockholm och träffat min gäst som heter Anders. Vi ska prata lite om inre spaning. Ja, vad är det för någonting egentligen? Anders berättade om ett ärende när han var aspirant som sitter kvar i minnet. Ska vi se hur det gick. Och också om en ganska emotionell händelse efter en tragedi som vi alla tyvärr känner igen. Glöm inte att besöka oss på Facebook eller på Instagram där vi heter Snutsnack såklart. I övrigt så tycker jag i dessa tider av virus som virvlar omkring oss, var extra försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Anders.
Tack.
Eller jag ska väl säga tack. Jag är ju på din arbetsplats på Kungsholmen i Stockholm.
Ja.
Alltså stora polishuset helt enkelt.
Mm.
Och vi sitter just nu i en väldigt ljudisolerad rum någonstans i källaren.
Mm, ja, hemligaste man kan komma till.
Ja. Är det här du har din arbetsplats nu?
Jag utgår härifrån.
Ja.
Så att mycket sker här, men mycket sker ute i länet på andra utbildningsplatser som vi har.
För vad är din, vad har du för tjänst just nu inom polisen?
Jag har fast anställning som instruktör eller handledare som man säger. Jag utbildar, vidareutbildar poliser som redan är klara i taktik, skytte, sjukvård. Allt det som man behöver uppdatera eller hålla fräscht. Och vissa saker måste man tenta av. Men vi har kompetensskytte i förstärkningsvapen och vi har kompetensskytte med vanliga pistolen varje år och sånt där.
Okej, så du utbildar de som senare utbildar också?
Ja, jag utbildar även de som ska bli instruktörer.
Okej, just det.
Ja, stämmer.
Ja, intressant. Och vidareutbildning är ju någonting. Det är inte så att man bara kanske lär sig pistolen en gång på skolan och sen sitter där.
Nej, vi brukar säga det. När det blir för lite utbildning, eller när vi tycker att det blir för lite utbildning, så säger vi att man kan inte gå i en hockeyskola och sen bara spela match. Utan även om man är duktig på någonting så måste man faktiskt träna för att bibehålla sina kunskaper eller utveckla kunskaper.
Kan du se liksom kunskapsförlust för någon som kanske har varit borta av någon anledning och inte använt till exempel övat med skjutvapnet? Kan du se att det blir en svacka i handhavandet?
Ja, absolut. Pistolen är väl en sån sak som de som jobbar ute i tjänst hanterar varje arbetspass.
Mm.
Så där brukar det sällan fallera i säkerhet och sådär. Men däremot har vi andra vapensystem då, som man kanske inte använder lika ofta.
Just det.
Och där kan man se att det som ska sitta i ryggmärgen, det sitter inte i ryggmärgen, utan folk måste tänka till lite grann när de ska göra vissa saker.
Mm.
Så det försöker vi att repetera och köra ett så kallat drill. Så att har man gjort en sak flera tusen gånger så behöver man inte tänka på att göra, utan då gör man det när triggen kommer.
Ja, precis.
Att nu händer det här, då måste jag göra det här.
Ja. Men det är klart, det har funnits en tid i ditt polisiära liv där du inte var instruktör, utan där du kanske lämnade in ansökningshandlingar till att få börja jobba som polis. När gjorde du det?
Jag sökte den första gången till skolan 90.
Aha.
Direkt efter lumpen. Tanken var ju egentligen att bli officer.
Mm.
Helst av allt så ville jag bli flygförare.
Okay.
Ja, det gick rätt bra. Men jag gjorde de här testerna redan i gymnasiet.
Alltså pilot?
Ja, det pilot. Och det gick väldigt bra. Ända till jag träffade en psykolog.
Det är som, låter som jag. Jag rycker också på psykolog.
Och hon fick fram att jag var omogen.
Kan inte vara möjligt.
Nej,
en jag ung man så här, i 20-årsåldern.
Ja, vad vet hon om hur det är att flyga flygplan? Men någon gång när jag fick mitt första barn, när jag började närma mig 30, då slog det mig. Fan vad rätt hon hade. Otroligt omogen.
Det är roligt att du sitter med en t-shirt nu också. Det kan jag inte se där det står med, som det står Top Gun på. Så det är kanske, den där drömmen kanske inte har försvunnit än.
Nej. Ja, den högsta önskan i livet är att det får starta med ett F-18 Hornet från ett hangarfartyg. Ja, det måste ju vara sån jävla kick.
Ja, det är nog säkert häftigt. Men det blev inget Hornet eller inte ens JAS?
Nej. Nej, men då tänkte jag, då får jag jobba inom försvaret på annat sätt. Men jag gjorde ju lumpen 89-90. Och under den tiden, från det jag ryckte in till jag muckade, så hände en del i världen. Alltså muren föll och Sovjetunionen krackelerade. Och helt plötsligt fanns det ingen fiende och försvaret skulle skäras ner rätt mycket. Så tänkte jag, man får göra något annat. Så jag sökte till polisskolan. Jag sökte till januari 91, till den omgången.
Just det.
Men då var jag inte aktuell.
Nej.
Så sökte jag till höst.
Var det psykologen igen eller?
Nej, jag vet inte riktigt vad det var. Jag gjorde de här testerna och sen kom det upp så här, men du är inte konkurrensmässig.
Okay.
Ja, nej. Då ringde jag och frågade, och var det mer så här, ja men jobba på lite och få lite mer erfarenhet så kanske det löser sig.
Mm.
Så sen sökte jag till hösten 91 igen. Och då hörde jag ingenting och alla de jag kände som hade sökt, de gjorde tester och grejer. Så då fick jag ringa upp och då sa de, nej men du har gjort alla tester. Vi vill bara hålla en ny intervju med dig.
Okej.
Okay. Så det gjorde de. Och sen fick jag besked att du är kvalificerad för att bli polis, men du är fortfarande så ung. Så du får en plats i januari 92 istället för hösten 90.
Ja, just det.
Jag var bara 22 när jag började.
Ja.
Eller jag hade precis fyllt 22.
Man är ju ung då, men det inser man inte då.
Nej, såklart inte. Och omogen kanske.
Ja.
Men så att januari 92 klev jag innanför grindarna på Sörentorp.
Just det, och på den tiden då det bara fanns en polisskola. Mm,
riktigt.
Och i en gammal militärförläggning också är det där. Så vi fick ju en liten touch av det militära.
Ja, precis. Men det var rätt tuff start. Vi började januari 92. En månad senare skulle vi åka och bada isvaken på Hällasgården.
Ja, just det.
Och på vägen dit så åker vi igenom ett flertal polisspärrar.
Okay.
Och då undrar vi vad som har hänt. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner och sånt där. Utan det fick man höra senare när man kom hem på eftermiddagen. Det var samma dag som Leif Widinge sköts till döds i Högdalen-rånet.
Just det. Och det har vi ju ett avsnitt i Snutsnack där Stickan satt med i bilen där. Mm.
Så det var, där kände man, okej, jag har gått en månad på polisskolan. Är det här det ska vara?
Ja, just det.
Är det här verkligheten?
Att en kollega sköts till döds, Hon grep aldrig några för det.
Nej.
Även om man har starka misstankar om vem det var, som den personen är också död. Men det har ju aldrig blivit bekräftat. I alla fall inte i domstol.
Nej, det är väl det enda polismordet tror jag som inte är som inte är officiellt dömt.
Och Leif Widengren då, som sköts till döds där i baksätet på polisbilen, gick i samma klass på polishögskolan som min pappa.
Så där.
Så när det var bild på hans liksom, klass på polisskolan, så var även min farsa på bild.
Mm.
Ja, en sorglig episod i polisens historia. Hur var vaken då, isvaken?
Kall.
Det var kall.
Ja, men jag var så dum. Jag hade tänkt så att om man tar på så mycket kläder, många lager, så hinner man inte bli så kall. Så jag hoppade i där. Och det gick ju rakt igenom. Jag tror jag hade 3 eller 4 lager kläder på mig. Ja, det var fruktansvärt kallt.
Ja.
Och sen tog det ju väldigt tid när man väl fick springa upp till den här bastun. Det tog ju sån jäkla tid att ta av sig alltihop här.
Ja, just det. Kanske bara ska ha haft ett lager.
Ja, det var fruktansvärt kallt.
För någon skulle ju kasta i någon sån där ring också.
Mm, en kollega skulle ju kasta i en Hansa-ring på den tiden som skulle dra upp mig.
Just det, precis.
Så fick man ligga där och vänta.
Ja, det gjorde jag också. Ja, det var
fruktansvärt
riktigt
kallt.
Ja, det var kallt. Ja, det är inte så ofta poliser hoppar ner i isvaken, vad jag vet.
Men jag tror att det är det man lär sig. Hoppa aldrig i efter någon.
Det är det som är,
ja, det är
lärdomen efter det. Ja, men sen då, visste du var du var placerad efter skolan och sådär?
Mm. Ja. På den tiden var man ju, det var ju ett distrikt. Jag tillhörde Huddinge polisdistrikt.
Mm.
Så det var ju Huddinge polisdistrikt som skickade mig till skolan. Och vi var ju anställda från första dagen.
Fick lön?
Ja, det var väl motsvarighet till vad man hade fått ut i studielån, men man blev ju inte återbetalningsskyddig. Eller jag blev inte återbetalningsskyddig.
Nej, precis.
Så 10 månader gick vi på skolan där. Sen kom jag ut så hade vi 1,5 års praktik.
När du var färdig och och blev polisassistent så att säga. Hade du några liksom, hade du någon målbild eller var det så här ordningen och sen får vi se vad som händer, eller hade du något tydligt satt mål vad du ville göra?
Ja, ordningen och gärna jobba i grupp, det har jag alltid gillat. Mm. Så jag såg väl någonstans framför mig piketen. Det skulle vara roligt att jobba i grupp, action, mycket sånt där. Sen efter ett tal så bildades ju nationella insatsstyrkan.
Mm.
Och de hade ju lite, då fick man ju hem så här brev när man var i rätt ålder och hade jobbat ett par år, att du kan vara den länken vi behöver. Kom och testa.
Mm.
Jätteroligt.
Sökte du?
Jajamän.
Hur gick det då?
Jag gjorde de här testerna på nationella insatsstyrkan och det var fruktansvärt tufft. Det var otroligt tufft.
Var du beredd på hur tufft det skulle vara?
Nej.
Hade du tränat lite extra för det eller?
Nej, jag var nog ganska normaltränad.
Uh-huh.
Men det var, konditionen tog slut efter ett par timmar där. Sen var det ju pannben som gällde.
Uh-huh.
Mycket vilja. Men det var just det här med dyka under vatten, mycket klaustrofobier, rökigt, mörkt, trångt.
Just det.
Uthålligt samtidigt som det skulle vara explosivt och sådär.
Mm.
Men jag fick aldrig gå ut på den här motivationsveckan som det kallas. För de...
Så roligt att det kallas för motivation.
Ja, jag andra kallar Hell Week. Nej, det var, för det var, de trodde inte att jag hade den motivationen. Och jag visste nog inte riktigt vad jag sökte till.
Uh-huh.
Så att, ett par år senare så sökte jag till piketen. Då fick jag göra deras Hell Week.
Mm.
Det är 5 dagar. Det är ungefär som en komprimerad värnplikt.
Ja, det är så.
Ja, jag gjorde lumpen 10 månader. Det här var nog...
De 10 månaderna på 5 dygn.
Ja, det var de 10 månader på 5 dygn. Nej, men jag är imponerad över dem som klarar. Jag tog mig igenom hela den också. Men det är tufft.
Mm.
Man lär känna sig själv.
Men vad kände du när du sökte då? Du sökte nationella insatsstyrkan och fick göra de här. Kände du efter den dagen liksom, eller att nej, det var inget för mig? Eller kände du att jag skulle ha förberett mig mer? Eller vad tänkte du när man... För jag tycker sen när man söker någonting, man vill gärna ha det man söker fast man inte riktigt vet om man vill ha det. Det är så konstigt. Alltså för att man är där och man vill liksom visa att man i alla fall kan få det och kanske kan säga nej eller något.
Ja!
Jag vet inte, men så resonerar jag allting jag
söker. Jag tror på den här tiden, det var ju så många som sökte, det var ju flera 100 som sökte varje gång. Idag är det tvärtom, det var svårt att få tag i bra material. Men på vår tid hade ju alla gjort värnplikten, det fanns inga datorer, folk satt inte hemma. Man var ute och spelade hockey eller man sprang eller på idrotta.
Mm.
Så jag tror att vår generation har nog vi hade en bättre fysisk hälsa än vad dagens generationer har.
Mm. Så kan det vara.
Men sen var det väl det här sökandet efter spänning.
Mm.
Men senare har jag ju liksom förstått genom mitt liv att det häftigaste man kan vara, det är att åka radiobil. För då är man först på plats.
Mm, så är det.
Jag läste en genomgång av en forskare. De 10 senaste årens terrorattentat i Europa. Liksom, vad är det polisen ska lägga resurser på? Där säger man att lägg resurserna på ingripande verksamheten. För det är de som kommer vara först på plats.
Mm.
Och har alltid varit och kommer alltid att vara.
Just det.
För det är de som är närmast. Det är liksom den lokala radiobilen.
Mm.
Så, och då måste man besitta vissa kunskaper.
Jag berättade precis innan för dig här. Alltså, så fort någon... Så ploppar upp massa grejer i mitt huvud som jag faktiskt har varit med om. Och det här med att ordningen är på plats först. Så är det ju verkligen. Men då är min fråga till dig. Jag tänkte berätta en grej som ploppade upp, men jag hoppar över den. Hur var det att jobba på ordningen i Huddinge? För Huddinge för mig var ganska populärt distrikt och hade ganska gott rykte.
Mm. Jag var där under min praktik, 18 månader. När vi sen kom ut ifrån skolan och skulle bli polisassistenter, då fick ingen av oss, jag tror vi var 14 stycken, ingen av oss fick komma till ordningen. För då skulle man starta någonting som heter närpolisverksamhet.
Ja, du kom precis där.
Så att då fick man, några bli placerade på närpolisverksamheten. Någon skulle bli placerad i receptionen i 6 månader, för det fattade sig folk. Någon skulle till ett samarbete med försäkringsbolagen och besikta bilar som folk hade haft inbrott i 6 månader. Och för mig var det, jag vill åka radiobil. Så då sökte jag mig till Södertälje faktiskt.
Okay.
Så att jag gjorde mina första år i Södertälje. Men tiden i Huddinge var fantastiskt kul. Det var unga poliser, väldigt drivet. Det hände mycket i det distriktet på den tiden. Och som aspirant så hamnade du inte i en buss, utan Nej. Du hamnade som tvåa i radiobil.
Ja, det är ju häftigt. Då blir man ju verkligen in i hetluften direkt.
Ja, förorter med mycket, mycket problem, men otroligt drivna poliser. Mm. Roligt. Det händer mycket. Mm. Samtidigt som det är en landsbygd.
Just det, precis.
Så att du har ju hela Grödinge landet och den här biten. Så vi var ju på liksom älgolyckor, trafikolyckor med älgar, trafikolyckor med rådjur, E4, E20 går rakt igenom, stora trafikolyckor när halkan kom.
Just det.
Och sen de vanliga snatterijobben och mycket våld i hem, narkotika. Så jag kände när jag kom tillbaka efter mina 1,5 år ute, när man kommer tillbaka till skolan och skulle gå grundkurs 2. Om man jämförde med de som hade gjort sin praktiktjänst i sitt eller på tunnelbanan, då hade jag ju en bredare erfarenhet av flera ärenden. Medan de som hade varit i stan hade nog mer erfarenhet av folksamlingar, jobba med mycket människor. Mm. Men de hade inte alls... när man satt och har ni varit på det här brottet? Har ni varit på det här brottet? Har ni varit på det här brottet? Då kände jag, det har jag varit på. Så, jaktbrott liksom. Ja. Jaha.
Nej, men det, jag kan nog bekräfta lite det du säger. För jag var ju i city och det var, vi åkte mycket buss. Mm. Och eftersom vi var väl 4 eller 5 aspiranter i en buss. 5 var vi. Och ibland var man ju inte alls etta på skrivet, utan det var någon annan och någon annan tog mer tag i det och sådär. Så att det är klart att jag tror att det var oerhört mycket bättre för den polisiära vidareutbildningen att åka som 2 än radiobil. Mm. På Södertälje då, det är ju ändå, det åker vi ännu lite mer söderut då, men inte så stor skillnad ändå. Du har ju också E4 igenom där och du har områden där i Södertälje som är ganska belastade och mycket natur. Och
Då var det inte så belastat.
Nej, det var inte det. Nej.
Det som är roligt är att vi hade ju 2 figurer som vi jobbade rätt hårt med då, som då var i åldern 16, 17, 18. Och som idag, båda sitter vi på livstid tror jag. Som var med i det här den gängrelaterade brottsligheten, nätverken där nere.
Okay. Som sen växte.
Ja, som växte. Man hade ju en särskild insats där nere tillsammans med andra myndigheter. Och de är de 2 ledande figurerna. Mm. Och då kände man så här, vad gjorde vi för fel? Eller vad gjorde socialen för fel? Varför misslyckades vi med de här 2 individerna? För jag vet att vi hade sånt fokus på dem. Mm. Och vi hade även 2 poliser som jag vet hade samtal med de här när de var hos oss och sådär. Liksom, och försökte få en kontakt med dem och försöka bryta deras bana.
Men de var oerhört aktiva då, brottsaktiva?
Ja, visst. På så sätt som 16, 17, 18-åringar är med bilstölder, stjäla motorcyklar, inbrott i kiosker, stjäla cigaretter. Och sen bara eskalerade det. Mm. Så jag vet inte om man hade kunnat gjort något eller om det bara...
Ja, det är nog inte bara polisens eller SOS, det är nog väldigt mycket individens ansvar också liksom, att ta tag i sitt liv och vad man vill göra av det och sådär. Men det är klart, alla har kanske inte någon målbild av vad man vill göra, utan det bara blir som det blir. Liksom.
Men annars var Södertälje kul, det var väldigt familjär stämning på polisstationen. Uh-huh. Skillnaden är, folk som jobbar där, de kanske bor längre ut också, kommer från Mariefred och Trosa och lite sånt där.
Just det.
Men så jobbar man i Södertälje som det är en liten storstad och ändå en förort till Stockholm.
Ja, just det, precis.
Men det var väldigt familjär stämning. Jag blev väldigt väl mottagen där och åkte runt med mitt yttre befäl och han visade mig runt i stan där och åkte förbi dagis och så sa han: "Ah, här går mina barn här går mina barn på dagis." Det är bra att veta. Ja, varför då? Nej, men ibland kan det bli övertid. Då måste någon annan åka och hämta dem och köra dem till sin mammas jobb. Oh, när de stänger. För hon jobbar också lite skift sådär ibland. Jaha. Ja, det var inga konstigheter. Liksom. Oh. Att så får man göra. För vi hade ju 3 eller 4 radiobilar ute där. Då. Och blev det en längre jobb
då
blir man ju fast. Då måste någon lösa... Någon måste hämta ytterst barn på dagis.
Ja, men det är sån där logistik som ibland kör ihop sig och då går det inte. Ja, det är intressant. Vi pratade lite innan här, så sa du, men jag undrar om inte jag ska berätta en grej om inre spaning. Mm. Och då kände jag så här, ja, För att då ska vi reda ut, tycker jag, för lyssnarna lite. För det hör man ibland, inre spaning, vad det är för någonting. Och jag antar att du har ett ärende just kring inre spaning.
Mm.
För det är ju så, yttre spaning förstår man ju kanske vad det är. Man tittar på personer, på bilar, vilka de träffar och så vidare och så vidare. Men den inre spaningen, hur skulle du vilja beskriva den?
Den inre spaningen, så försöker man ta reda på så mycket man kan om det man vill få tag på. Och det ärendet jag tänker berätta om, det är från 93 när jag var aspirant.
Mm.
Och då ska vi veta att då fanns ju inte sociala medier.
Nej.
Det fanns inget Instagram, inget Facebook. Mobiltelefoner hade ju precis kommit.
Mm.
För gemene man.
Just det.
Och de var väldigt stora och klumpiga, ofta fastmonterade i bilar. Och det var väldigt dyrt att ringa både till och från de här. Annars är ju inre spaning, du kan ju ta reda på via Skattemyndigheten eller Försäkringskassan var en person jobbar, var en person får sina inkomster ifrån.
Just det.
Du kan vid vissa brott få ta del av personers deklarationer.
Mm.
Vad deklarerar de för inkomst? På den tiden var man ju tvungen att uppge vad man hade för förmögenhet.
Just det.
Och man kan titta i fastighetsregister om folk äger fastigheter. Eller om man vistar sin fastighet, vem äger den?
Mm.
Kan man se när den köptes? Och ja, det går att göra väldigt mycket framför en dator. Det går att göra ännu mer idag.
Och sen finns det ju också, jag menar, om jag vill säga att jag jobbar som polis, träffar tre kända personer, vi säger att någon begår bankrån och någon är, så kanske jag skriver en minnesanteckning eller en promemoria eller något sånt där. Så
ja.
De kanske inte begick något brott vid det tillfället, men jag såg dem fredagen den 3 april, så såg jag dem på stan, kontrollerade dem, ingen var lyst eller så, men noterbart är att då personen X var med Y, vilket verkade lite konstigt, för de är väl egentligen inte på där. Och det kan ju också vara intressant och veta, alltså de här kopplingarna som man då för in i ett register och ser vilka som har mötts och lite sådana saker.
Då har den yttre spanaren sett någonting, skrivit en anteckning om det som den inre spaningen kan ha användning av, dock kanske till och med flera år senare.
Just
det. Där har man en koppling. Här har de här två träffats.
Det här är ju rätt intressant, för jag tänker, det är en del aspiranter som lyssnar och säger att det är inte oviktigt, de här kontakterna. Nej. Mellan kriminella, se var de har varit och så vidare och så vidare. Och man kan lägga några minuter på att anteckna ner kanske vilka bilar de färdades i och vilka de var tillsammans med och sådär.
Och låta någon annan avgöra om det är viktigt eller
exakt,
inte.
Exakt, ja. Mm.
En liten pusselbit. Själv kanske du inte förstår, eller jag kanske inte förstår vad det här har med saken att göra, men jag skriver ner det.
Just det.
Och skickar in det till, idag heter det väl underrättelseenheten. De kan sitta och pussla.
Mm. Så inre spaning kan ju alltså då ske efter ett brott i begånget, vad kan man men också även före.
Ja.
Är det något på gång? Är det någon som ska göra någon heist någonstans? Har vi hört någonting eller har det kommit in något tips? Och
ja, men precis. Det är ju ett av polisens mål. Det är ju att förebygga brott, och det andra är då att utreda brott när det har skett. Det bästa är ju om brotten inte sker.
Sen har vi hört i Snutsnack också oerhört noggrant liksom utredningsarbete, att man tittar på. Jag hörde till exempel Peter som pratade om den här våldtäkten på den här lilla flickan. Man kan se när en bild är tagen digitalt jämför med skickade meddelande. Det här tar ju oerhörd tid.
Mm.
Men kan ju då, om man är noggrann, leda fram till väldigt bra resultat.
Ja.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Men berätta, du, vad får dig att minnas ett inre spaningsjobb från 93? Vad är det? Jag blir lite nyfiken.
Dels var det ju, jag var ju aspirant, så det var, allting var ju jätteintressant. Men jag hade gjort 3 månader på stöldroten, som det heter då. Och sen skulle jag göra 3 månader på spaningsroten. Så fick jag 2 stycken handledare där, lite äldre. Min första tanke var så här, varför jobbar vi inga nätter? Varför jobbar vi inte längre kväll? Varför jobbar vi nästan bara dagtid?
Just det. Besviken.
Ja, besviken. De försökte förklara för mig liksom, men alla stora händelser, de sker på dagtid. Alla rån sker på dagtid, och det är på dagarna vi kan få tag på folk och sådär. Så att det, vi behöver inte jobba nätter. Jag tyckte det var, va? Varför inte då? Men när jag kom dit så hade det, året innan hade det begåtts ett värdetransportrån mot ett stort möbelföretag söder om Stockholm. Mm. Och det här hade inte lett någon vart, så man tog ett omtag att gå igenom ärendet igen och se vad har vi missat. Så det fick jag vara med på, och det här blev jätteintressant. För rånarna har kört med flyktbil nummer 1 på elljusspår och lite gångvägar bort till en sjö där det fanns en parkeringsplats. Och där har man lämnat då flyktbil 1, och så har man tagit flyktbil 2 och försvunnit. Och där slutade i princip spåren. Mm. Det fanns dock ett vittne som hade observerat en bil som stod på den här, där man bytte bil första gången.
Okay. Mm.
Och han var bara hörd liksom lite upplysningsvis och sa att ja, men det stod en vit Volvo där. Och så kunde han registreringsnumret. Men när man då slog på det registreringsnumret så visade det sig att de skyltarna tillhörde en släpkärra, och skyltarna var anmälda stulen. Så man hade alltså falskskyltat en bil.
Just det.
Men där chansade vi och tänkte att han kanske har lite mer uppgifter att ge. Och det visade sig att det hade han när vi fick tag på honom. Han var nämligen gammal bilhandlare.
Okej.
Okay. Så när vi pratar med honom så kan ju han uppge exakt vilken årsmodell det är på den här bilen. Vilken utrustning den har. Och att den slutade tillverkas vid ett visst datum. För då kom det en ny variant.
Jaha, så han kunde se typ de där kofångarna hade...
Ja, ja, visst. Inte... Ja. Sen ändrades bakljusen och lite sådär.
Ah, så.
Och den här tillverkades fram till dess då och då. Och han kunde säga vad det var för klädsel. Ja, men han är lika sjuk som... Eller i sin värld lägger märke till detaljer som vi lägger märke till. Polisiära detaljer, signalement och skor. Och
just det.
Jag tittar inte vad det är för färg på en bil, jag tittar på regnumret. Mm. Och han observerade den här bilen från en bilhandlarens perspektiv.
Ja, intressant. Ja.
Och då gick ju mina handledare där in och gjorde slagningar på motsvarande bilar då, i bilregistret. Och det visade sig att det fanns ingen, alltså flyktbil 2, det fanns inga sådana bilar anmälda stulen.
Ja, okej. Okay. Med den utrustningsnivån liksom?
Nej, och den årsmodellen. Flyktbil 1 däremot, det visar sig att den har varit stulen i nästan ett halvår. Mm. Det var en kombibil. Jag återkommer till det. Mm. Så då fick de här, mina handledare, känslan av att den här bilen, flyktbil nummer 2, den var bara falskskyltad, den var äkta. Det var någon som ägde den här bilen.
Okay,
det var inte stulen.
Okay, de fick den känslan.
Det var en riktig bil. Så de begär in lister från bilregistret, vilka ägde sådana här bilar vid det här tillfället. Och det var tusentals som kom ut där. Och jag tänkte, ja, vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu då? Men de var ju då i postnummerordning, och där i Stockholm då, jag har ju en 1 först. Så de satt där och jag satt bredvid och tittade, för jag kunde inget av det här. Och helt plötsligt så är det en kille som säger, men titta här. Och så säger han efternamnet på en känd rånare, men en kvinnans förnamn.
Okej.
Och sen, kan det här vara frun till...
Var det ett ovanligt efternamn?
Ja, det var ett ovanligt efternamn. Uh-huh. Och sen, kan det här vara frun till herr X?
Ja, just det.
Efter lite slagningar i datorn. Ja, men mycket riktigt, de var gifta. Och då gör vi en slagning på den bilen. Och då visar det sig att hon äger inte den bilen längre. Den bilen gick som taxi på ett taxibolag.
Okej.
Men innan mellan taxibolaget och herr X fru så har den varit på hos en bilhandlare.
Mm.
En ny slagning gav ju då att den här kvinnan, hon äger nu en sprojtans ny på den tiden 940.
Volvo.
Köpt på samma ställe. Så de har ju bytt in då sin, den här bilen. Så vi åker dit och frågar, pratar lite med den här bilhandlaren hur den här affären har gått till. Och han log lite så sa han, jo men det gick jättebra, jag gav ett skambud på den här inbytesbilen. Och det gick de med på direkt. Och sen köpte de den här, jag har för mig att det var 940.
Mm.
Och så säger bilhandlaren, jag fick känslan av att det var nog inte sista bilen jag sålde till honom. Han var intresserad av att köpa fler bilar. Och han betalade en kontant.
Okej.
Okay. Ja, det var intressant. Och dessutom så köpte han en mobiltelefon, säger den här försäljaren till oss.
Hos bilhandlaren?
Hos bilhandlaren. Man gjorde så på den tiden. För den var ju fastmonterad i bilen. Och då frågar vi, har du möjligtvis numret till den här? Ja visst! Oh. Jag har ju tecknat ett mobilabonnemang. Och då börjar den inre spaningen nu. För nu har vi ju vet vi att han har köpt en mobiltelefon, det har han gjort efter det här rånet.
Mm.
Men vem ringer han till och vem ringer till honom?
Just det. Var det 010-nummer?
Ja, 010-nummer. Så det här blev intressant. Och på den tiden var det väldigt dyrt att ringa till mobil och var dyrt att ringa från mobil.
Mm.
Så man ringde inte mer än nödvändiga samtal.
Mm, just det.
Så jag tror att det, när vi tittade på hans samtalslistor som vi kunde begära ut, så var det ett tiotal nummer som förekom. Som både han ringde till och de ringde till honom. Och det här visar sig att han ringer till ganska kända kriminella rånare.
Okej, då börjar man känna att man är rätt ute.
Ja, nu kände vi att vi var rätt ute. Så då fick vi även hjälp av RK, på den, Rikskrim på den tiden. För de var intresserade av de här individerna. Så pass heta var de, så att säga. Och då började man titta på deras telefoner.
Mm.
Och sen var vi nog bland de första i Sverige där man kunde positionera telefoner. Man kunde se från vilken mast en telefon hade ringt. Inte med så jätteprecision, för det fanns inte så mycket master då.
Mm.
Men intressanta blev ju då att de här tre eller fyra individerna, de kunde göra resor. Man kunde se då att de hade rest med hjälp av deras telefonsamtal. Kunde man se att de hade varit på ungefär samma ställen samtidigt.
Okay.
Dels ringt till andra, men också ringt till varandra. Och som av en händelse så sammanföll några av de här resorna med ganska brutala bank- och värdetransportrån.
På de platserna?
På de platserna där de har varit.
Okej.
Och efter de här rånen så rings de sista samtalen som registreras, ofta de här råndygnen, då rings från en mast som stod vid ett ställe norr om Uppsala.
Mm.
Så om man tog en karta och sen satte man ut då, sytrådar med nålar vart efter de här hade åkt och så hade det varit rån, så slutar sytrådarna någonstans norr om Uppsala.
Okay.
Och det var ju intressant.
Någon höll till där.
Ja. Men jag fick ju uppgift att titta mer på de här telefonnumren. Och då visade sig att den här killen nu som har köpt den här 940, han ringer vid ett tillfälle till ett fast telefonabonnemang söder om Stockholm. Pratar i ungefär 15 minuter. Sen återkommer inte det telefonnumret förrän ett par veckor senare. Och då är det ett väldigt kort samtal och det rings från den här masten norr om Uppsala.
Okej.
Okay. Och då, vad är det här för människa?
Hur kort samtal var det?
Ja, det var typ 15 sekunder kanske. Det sista samtalet. Det första var ungefär en kvart.
Hur kände du att jobba med det här nu? Du är aspirant och du får liksom kolla på... Är det spännande också att sitta med de här grejerna fast man sitter då kanske inne på stationen och går igenom listor? Hur kändes det här för dig?
Det blev ju det. Jag tyckte det var jättetrist att sitta på kontor. Men här börjar ju då, hur kan jag få reda på vem som har det här telefonnumret? Hur kan jag gå vidare? Hur långt kan jag gå? Dels i öppna ärenden, eller öppna register.
Mm.
Och vad behöver jag för beslut? Kanske av en åklagare eller en domstol, för att ta reda på mer saker om den här personen. Vilken misstankegrad behöver jag ha? Till exempel nu vet jag att vi har två telefonsamtal till ett nummer. som aldrig har ringt tillbaka, inte gjort någonting. I brottsregistret finns inte den här personen. Vad kan jag, vilka register får jag använda och vilken form av tvångsmedel? Kan vi åka och prata med den här personen? Kan jag förhöra den här personen? Kan vi hämta den här personen till förhör? Mm. Och samtidigt, vad skulle det förstöra för utredningen om den här personen får veta att polisen är intresserad av den här?
Vad var det för tjomma som hade det där numret då?
Ja, det här blev ju intressant. Och jag har för mig idag att det var Rikskrim som tog den pucken och hängde på honom ett tag och se vad det var för någon.
Okej. Okay. Mm.
Och sen, det här är så länge, men jag har för mig att när vi träffar dem, då har de närmat sig honom via lite arbetskamrater och sådär.
Okej.
Okay. Och även, det stämde med fastighetsregistret. Han äger en sommarstuga i det här området. Och enligt uppgift då så säger han, den här har jag hyrt ut.
Okay.
Och via, på den tiden, Gula tidningen.
Ja, just. Gula tidningen. Jag kanske ska berätta för er lyssnare som inte kommer ihåg Gula tidningen. Men det var ju alltså dåtidens Blocket.
Ja, Blocket på papper.
På papper,
ja. Det kom ut 2 gånger i veckan, tror jag.
Ja, spännande.
Små annonser, ja. Så det troliga är då att det första samtalet då har den här rånaren ringt på annonsen på Blocket och vill hyra den här huset. Mm. Och vid andra tillfället så har han ju ringt ifrån huset och frågat om någonting bara. Så var det. Då blev det ju intressant. Det där huset blev ju jätteintressant. Någonstans norr om Uppsala. Och nu visste vi ju via fastighetsregister att den här killen har ju var exakt var den här låg.
Mm.
Så då var det ju dags att åka upp dit. Jag fick inte vara med.
Det var ju lite antiklimax.
Ja, det var lite antiklimax. Men jag har hela storyn.
Uh-huh.
De åker upp där och åker runt och tittar och sådär. Och så blir man då lite, men ska vi prata med grannarna eller inte?
Mm, det är intressant.
Men när de åker där, då står ju grannen givetvis i sin brevlåda och tittar.
Precis.
Det här är ju en person som har koll på vad som händer i området. Så de stannar. Och han undrar, vad gör ni här? Och då frågar de om den här killen har sett ägaren till grannhuset. Alltså han som har hyrt ut. Om han har sett honom på tag.
Mm.
Och då säger han, nej. Och jag har inget telefonnummer till honom. Men jag tror att han har hyrt ut. Och det är lite konstigt det där nere. Ja, säger de. På vilket sätt då? Ja, tidigare under året så körde de hit en ganska ny kombibil. Sen stod den under en pressning i 3 månader.
Oj.
Jaha, säger de. Vad kan det vara för bil då? Och då frågar han, men vilka är ni? Och då säger de, men vi kommer från polisen. Vi är också intresserade av det. Då bjuder han in dem. Då har han varit nere och smygit under den här pressändningen såklart och tittat på registreringsnumret.
Oh.
Och skrivit upp det på en lapp.
Det.
Och lämnar det till polisen och säger, den här bilen stod där i 3 månader. Och det visar, det är ju flyktbil 1.
Ja, det är det.
Så man har stulit flyktbilen, gömt den här uppe. Och
Och sen tagit en falskskylt av det.
Och sen har man ju tagit den här till rånet.
Ja, just det.
Och sen har man använt den som flyktbiljett och sen har man då använt en riktig bil fast falskskyltad som flyktbiljett.
Ja, en icke-stulen då fast falskskyltad. Ja.
Så då visar det, nu är vi ju säkra. Här har jag alltså en bil som har blivit stulen, den har stått där i 3 månader innan rånet användes. Det här, det är ju dem. Nu gäller det bara att försöka få till det här.
Mm.
Så efter ännu mer utredning sen så slutar jag på span och går till ingripande verksamheten i min praktik. Och en dag så får jag veta att imorgon ska ni börja 5:00. Jaha, varför då? Vi kan inte säga mer, ni börjar 5:00.
Okay.
Och då kommer vi in i utsättningsrummet och jag har aldrig sett så mycket poliser. Ja, då hade jag aldrig sett så mycket poliser. Då var det dags för tillslag mot de här rånarna. Så jag tror vi slog till på 4 eller 5 olika adresser både i innerstan.
Det var roligt, du fick vara med.
Ja, då fick jag vara med. Så vi gick in hos de här alla misstänkta rånare och grep dem. Och vi grep då även till exempel frun i det här fallet. Hon har ju stått skriven på en bil som vi var ganska säkra på hade betalts med rånpengar. Så det blev någon form av häleri på henne. Sen åker det även upp ett gäng då till den här stugan. Och det är ju jackpot. I den här stugan så hittar vi ju otroligt mycket pengar. Ligger i frysboxen, det ser ut som mat och lite annat. Och sen finns det då sån insatsväska ungefär som vi har, en sån här som står där.
Ja just det, som en liten, som en hockeytrunk.
Svart stor hockey, ja, sådana hockeytrunkar fanns det. Och det var då de här rånarnas insatsväskor. Så när man öppnade dem där så låg det då pumphagelgevär, automatvapen, rånarluver, overaller, allt man behövde för ett rån. Så att det här hade varit deras... Där träffade man innan rånen hämtade grejen och dit åkte man även och gömde.
Vilket pengar. Man då kunde misstänka när man såg den där, och det är ju bara en mast och man vet inte vad är det som händer här liksom.
Så från ett
iskallt ärende egentligen.
Ja,
då.
Från att ha lyckats träffa en person som kunde beskriva en bil till mina två handledare som var väldigt rutinerade, som hade personkännedom om ett visst namn. När man hittade det här efternamnet och ett kvinnligt förnamn och det visade sig vara frun till en rånare som precis har köpt en ny bil, och via telefonspårning och annat, så fick man de här. Och man fick ju dem på betydligt fler rån än...
För om du berättade att du hade varit iväg lite.
Ja visst, och där hade man ju övervakningskameror på den tiden, kanske inte samma kvalitet som idag, men flera av de här vapnen var ganska unika i utseendet, så det kunde man se på bilderna. Man hade även... Man kunde se att de hade checkat in på hotell i närheten. Och det blev indiciemål och sen teknisk bevisning. Så jag för mig att de fick rätt, eller jag vet att de fick väldigt långa fängelsestraff. Och de fälldes nog inte för alla de här värdetransportrånen och bankrånen, men många av dem.
Kände du att du var delaktig på något sätt i det här?
Jag kan känna så här, det var jag som hittade telefonnumret till killen som hyrde ut huset.
Just det.
Hade jag inte gjort det så hade det blivit svårare.
Ja.
Så det var jätteroligt, och det sitter kvar, det är så 93, det är 27 år sedan.
Ja.
Men det var roligt, just att mobiltelefonerna var nya, mobiltelefonbolaget kunde hjälpa till med var deras master stod och hur lång räckvidd de hade, och man kunde se vem som hade ringt vem, hur länge och sådär.
Och också intressant det här med att det här blev aldrig någonting, men vi snackar med den här killen igen. Man kanske inte hade något att göra den, jag har ingen aning, men man liksom ta tag i det igen. Ja. Och det är intressant att man inte bara, det slängs inte bara på höga allting och så, det där gick inte, utan man försöker i alla fall.
Och jag vet även, jag kom på nu att en av de här killarna som han ringer till, han hade ju haft en mobiltelefon redan innan rånet. Och den vet jag att man positionerade till den här där man gjorde bilbytet.
Mm.
Den har varit vid den här platsen ett flertal gånger. Så då har nu varit där och rekat och ringt någon annan då och sagt att ja, men det här blir bra, det här ställer lite bra. Så då kan man i alla fall binda folk till en plats där han kanske inte borde vara.
Du berättade för mig att det fanns någon dokumentär kring det här, eller?
Mm. På P1 dokumentär finns det ett program som heter De svenska Bonnie och Clyde.
Okej.
Okay. Jag tror att det är, jo.
Ja.
Och P1 dokumentär Bonnie och Clyde, den släpptes i somras. Och där är det här paret som jag pratar om.
Ah, okay.
De
intressant.
Har ställt upp i en dokumentär.
Och de var det hon som hade bilen, eller? Ja, intressant. Ja, men då kan man ju förkovra sig lite extra om man är lite intresserad av svenska Bonnie och Clyde. Men jag vet att du sa, men det är en annan, det här, jag förstår att det här var spännande om man är som aspirant och sådär, men så sa du innan här att det är en annan sak som har berört mig mest under hela min karriär som jag ska nämna. Vad är det som har berört dig mest?
Vi satt och pratade innan det här och då berättade jag har en kompis som är sjuksköterska som åkte med oss i en bil. En radiobil. Man fick göra det på den tiden. Det är tidigt 00-tal.
Uh-huh.
Och när jag träffar på henne idag ibland så brukar hon nämna det som hände under det radiobilspasset. Och jag har ingen aning om vad hon pratar om.
Ja, du har glömt bort det.
Jag har glömt bort det, för det är så mycket som händer som man kanske måste förtränga eller som man skakar av sig som polis. För vi träffar på så mycket skit. Vi jobbar ju på samhällets baksida. Antingen så griper vi de som är kriminella eller så träffar vi de som har blivit drabbade av brott.
Mm.
Det är inte så glamoröst.
Nej.
Det var en period som berörde mig mycket som polis. Det var ju tsunamikrisen.
Ja.
Eller krisen, tsunamikatastrofen.
Mm.
Då jobbade jag i City och vi fick bemanna Arlanda.
Mm.
Runt nyår började de här drabbade personerna komma hem.
Just det.
Och då skulle de mötas upp. Vi satt längs stora bord. Vi skulle identifiera dem. De skulle berätta vart de har varit och de skulle berätta vilka de saknade. Och där, alltså folk kom i sandaler, kortbyxor och en söndersliten t-shirt i december. Med en plastpåse där de hade fått en tandborste av någon. Det, så kom folk hem. Det var riktigt hemskt. Och det som jag tar med mig därifrån, det var en familj som kom med sina barn och ytterligare ett barn. En flicka på 5 år. Så de kommer fram till de här bordet och säger, men vi heter det och det och det här är våra barn, men det här är en flicka, hon är svensk, vi hittade henne på stranden, vi tog med henne hem. Och det var, jaha, flicka 5-årsålder, hon kunde väl säga vad hon hette i princip. Var allmänt chockad. Men den här flickan tas om hand av sociala och en kvinna från kyrkan. Inte präst, men någon form av funktion i kyrkan. Så de går iväg till ett rum och sitter där och pratar. Sen efter ett par timmar så kommer hon tillbaka till vårt bord, den här kvinnan från kyrkan, med ett jätteleende och tårar som rinner. Då har hon ringt till sin motsvarighet på Malmö flygplats. Där det också har då anlänt folk som landade där nere. Och då har hon berättat om den här tjejen som är 5 år. Och då berättar hon i Malmö att hon har varit med om något motsvarande. En pojke som är 9 år som har kommit. Och han saknar sina föräldrar och han saknar sin 5-åriga lillasyster. Och så säger hon i Malmö vad han har sagt att lillasyster heter. Och då säger hon här i Stockholm, men så heter ju den här 5-åriga flickan. Så efter lite diskussion däremellan så visar det sig att ja, men det är ju lilla syster och storebror har kommit hem till Sverige utan föräldrar. Men till varsin flygplats. Och den här 9-åriga pojken, han var ju lite mer kavat när det gällde att prata och så. Så där hade man ju kunnat ta reda på anhöriga som kunde komma och hämta honom. Så nu blev det ju full fart på Arlanda där att fixa en flygbiljett ner. Så det slutade med att bara efter ett par timmar så fick den här flickan och den här kvinnan från kyrkan, de flög till Malmö. Så de här syskonen var tillsammans igen. Ja, det var så läckert. Jag vet tyvärr inte om deras föräldrar kom tillbaka eller inte. Det har jag inte någon koll på. Men risken är att de inte gjorde det eftersom hon hittades.
Men ändå en samband med sån traumatisk händelse som tsunamin, att bara få återfå någon och inte få vara ensam, låter ju helt fantastiskt.
Ja, och just att de här två ringer varandra, de här kvinnorna från kyrkan ringer och vill prata av sig. Och så, där, så det hade troligen gått flera veckor innan man hade gjort de här kopplingarna sen.
Just. Det är intressant, för precis innan du berättar den här historien så berättar du lite om yrket. Du sa att man griper kriminella eller så träffar man eller de som blir utsatt för brott. Och sen berättar du en sak som är i din minne som inte alls har med det här att göra. Utan som är ganska emotionell, mänsklig sak att få träffa sitt syskon. Liksom. Det poppar verkligen upp, som du sa, det som berörde dig nästan mest. Hittills ska vi väl säga då, men det kan man verkligen förstå. Bara möta de här människorna som kommer, man kan se bilden av sandaler och, och den klädseln i december.
Det här är också en sak som jag, när jag började som polis, då hade inte jag några barn.
Nej.
Och alla pratade om att det är så hemskt med, i ärenden med barn. Och jag förstod inte det. Förrän jag själv fick barn. Det sker ju någonting med en.
Ja, det gör det.
Det är ju det vi ska liksom försvara, och de får aldrig hamna i kläm. Så nu när det är barn, och det tror jag är för att man har relaterat sina egna barn.
Alltså, såklart. Det finns en väldigt intressant dokumentär på Netflix som heter Första året. Det handlar om barnen, alltså, och vad som händer med oss när vi blir föräldrar. Vad som händer med våra hjärnor. Och det är väldigt intressant, för det är så, jag vill inte ha barn och säga, men du missar någonting, men det är klart att det är folks egna val att Men det är kanske tur att de inte vet vad de går miste om. För då kanske de skulle ta ett annat beslut.
Eller så är det en jätteförlust för dem.
Ja, men hur som helst, den är väldigt, väldigt intressant för att se om man är intresserad av just människans utveckling. Det som hände första året, det är synd att man inte har haft en utveckling i resten av sitt liv. Då hade man ju varit någon form av geni idag. Men det är otroligt vad vi människor lär oss mycket på första året. Vi lär oss ju liksom krypa, vi lär oss gå. Alltså det är väldigt avancerade grejer att ta saker med fingrarna från noll. Men just det där med att få barn, man förstår, det händer verkligen någonting. Amygdaland tror jag det är, som det verkligen hänger händer grejer. Men vi kan ju inte sluta ett avsnitt av Snutsnack utan att prata lite polisfilmer. Nu ser jag att det står Top Gun fortfarande här, men det är säkert en rekommendation. Det är en klassisk 80-talsrulle.
Absolut.
Så den kan man ju rekommendera.
Men det kommer en tvåa nu i sommar.
Ja.
Som jag ser fram emot.
Ja, det är spännande. Men berätta, har du något du kan rekommendera i polisväg?
Polisväg. Jag är ju som många andra poliser. Jag har jättesvårt att se polisserier. För jag sitter och tittar på detaljer. Och jag kan än idag, jag vet inte om du minns en serie som heter Zonen.
Nej.
Nej, det handlar om en militär uppe i Norrland och utsläpp och sånt där. Jättespännande. Tills de en dag flyger i en militärhelikopter över fjällvärlden. Och så zoomar de in den här radion som sitter i helikoptern. Och så hör man en inspelning. Alla rop från 70. Och 70, det är då den polisiära radiocentralen i Stockholm. Det finns inte en chans att det skulle gå ut ett alarmrop från 70 till en militärhelikopter i Kiruna. Och sådana här saker blir jag, nej men vad fan, kom igen nu.
Ja, men, nej, det är klart. Man kan...
Men jag tittar på... Jag är ingen filmkille. Jag tittar på dokumentärer. Jag tycker man har fått fram en väldigt bra bild av polisarbetet i serier som Norrmalmspolisen, Trafikpoliserna som går nu. Otroligt duktiga, drivna killar och tjejer. Södertäljepolisen. Havets hjältar.
Havets hjältar.
Jajamän, det handlar om sjöräddningen och sjöpolisen där jag jobbar på sommaren.
Just det.
Så kan man få se mig i avsnitt 2 tror jag.
Ja, det ska vi spana. Ja.
De tittar på, och i övriga så här, polisfilmer så... Jag förstår att, eller det kanske är bra, man ska inte visa alla våra taktiker.
Nej.
Och hur vi jobbar. Och därför blir det fel när man ser hur man på film stoppar bilar, hur man på film går in i lägenheter och sånt där. Underhållningsvärdet är ganska bra i en del filmer tycker jag. Gåsmamman till exempel.
Jag är med i Gåsmamman 2.
Ja, du ser. Nej, men det är underhållningsvärde för stunden. Det är lite korrupta poliser och det är action och det skjuts hejvilt och sådär. Det är okej. Okay. Annars är den bästa rullen är ju i lagens namn.
Ja, en klassiker med Stefan Sauk.
Ja. Varför den är bra, det vet jag inte riktigt. Men det känns som att om man inte gillar poliser och tycker att piketen åker bara runt och spöjar folk och är kaxiga och så här, då blir det är så stereotyp den filmen, för det är precis så.
Det är den enda filmen där man inte har, där polisen inte lånade ut några attiraljer eller bilar eller någonting, för man tyckte den var för poliskritisk och visade en felaktig bild av polisen.
Alltså det är så klassiska scener i den där. De kommer in med den här pundan på eller den missbruken på Norrmalm där och kastar upp grejer, koben och skurmejslar inför förundersökningsledaren, så säger de, ja det här borde vi läcka för förberedelse. Och den här förundersökningsledaren sa, ja jag får se vad åklagaren säger. Bittert. Det är så bra.
Ja, men det är en bra rekommendation. Jag var faktiskt med, jag hade en mindre roll här nu i en film som kommer upp senare år, kanske till jul, jag vet inte, till Snälla kriminella heter långfilmen. Och då spelar jag faktiskt polis någon kort scen där. Men så är det en kille som spelar polischef och min scen skulle spela sin scen. Och då sa han, alltså, vad tycker du? Så här det går till liksom. Alltså snälla, fråga inte. För det var så här klass, när jag inte skött det, jag sätter det på trafiken. Och det är liksom, det går inte till så. Man kan som chef inte bara kasta ner någon på trafiken hit och dit. Men det är kul, jag tycker det är roligt. Men jag är också en stor fan av dokumentärer. Så vi vi tar dina råd här med de som du nämner. Stort tack Anders. Jättetrevligt att jag fick komma ner här i den här bunken.
Tack.
Stort tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är över. Men ha förtröstan, vi är tillbaka om en vecka med ett nytt intressant avsnitt. Ha det bra till dess, så hörs vi. Hej.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.